ska läsa dagens evangelietext från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 17 till och med 20. Till och med 22. Okej. Du får lite extra bonus där i slutet då. Ja. De 72 lärjungarna kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden och sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för.
Vi ber en bön nu, att den här stunden nu där jag ska dela någonting, att det blir mer än Markus funderingar om Gud. Min bön är att du ska få ett tilltal från Gud själv. Du har redan hört två texter från Bibeln, och du ska få höra en till. Men också några av vad jag tror att Gud vill säga till oss. Helige Ande, tack att du är Guds närvaro på jorden. Runt oss och till och med i oss. Tack att du Fader, skaparen, du Fader med ett modershjärta. Du visar hur stor Gud är. Påminn oss idag om Guds storhet. Vi behöver ha en stor Gud i en värld som är kall och hård. Med ondska, både långt bort och i vår omgivning. Och ibland till och med runt oss, och tyvärr även in i oss själva. Vi är en stor Gud. Tack att du Jesus visar hur god Gud är. Gud för oss, Immanuel. Vi behöver en Gud som vi kan vara trygg med. Som inte bara är stor, utan som är god. Som omsluter oss. Som på våran sida i livet. Tack Gud att du är för oss och inte emot oss. Vi behöver en Gud som är god, som vi är trygg med. Och tack helige Ande som jag redan har vet ut. Tack att du visar hur nära Gud är. Gud runt oss och Gud i oss. Vi vill gå härifrån den här söndagen med en större förståelse av din storhet, av din godhet, av din närhet. Amen. Jag reser runt i hela vårt land, för jag är en av Ekumeniakyrkans riksevangelister. Som heter med ett fint ord. Reser även en hel del utomlands. Och när jag nu ska vara här. Typ idag. Talar kanske en halvtimme. Då är inte frågan. Alltså svårigheten är inte att tala. För det gör jag jämt. Det är inte svårt att kommunicera som talare. För det är ju min uppgift. Men jag vill dela någonting som hjälper dig i ditt liv. Därför är det alltid så läskigt att predika. För jag vill inte uppta din tid och bara prata nonsens. Jag vill ge någonting ifrån Gud själv. Och det spännande med en predikan är att fastän alla hör samma ljudvågor utifrån fysik, samma ord utifrån grammatik, kommer ändå alla höra olika saker. För Gud kommer lägga ner saker i ditt liv som du behöver höra just här och nu. Livet är inte enkelt. Om ditt liv är enkelt varje dag, är bara att säga grattis. Snälla, lär oss hemligheten. Men jag tror inte det är det. Jag har inte mött någon människa mer ett litet barn som faktiskt har haft en fantastisk uppväxt. Men även det här barnet med de mest närvarande föräldrar möter på svårigheter och kamp ganska snart i livet. Det går inte att komma undan det. Och det första jag vill säga, det är det här. Det finns ibland, oftast inte uttalat i mikrofon av en präst eller pastor, men liksom, det finns under ytan, tyvärr i många kyrkor, den här liksom andliga matematikekvationen. X plus X plus X är lika med Y. Om jag bara tror rätt och ber rätt och lever rätt, då blir det lätt. Är ni med? Det vill säga, om jag håller min del av avtalet på min sida av lika med tecknet, om jag bara sköter mig, låter bli att, som man säger då, synda och gör bra saker istället. Om jag tror rätt, ber rätt och lever rätt, då blir det lätt. Vad händer då när ditt liv inte blir lätt? Då blir tro någonting som drar ner dig och inte som lyfter dig. För då finns det två utvägar då, två olika liksom svar på det. Antingen är det fel på dig, för du tror inte rätt. Du ber inte rätt, eller du lever inte rätt. Det är ditt fel att livet gör ont och att du lider. Eller ännu värre, Gud förbjude. Gud sviker dig, för han håller inte vad han lovat. Livet är smärtsamt, det är inte lätt, fastän du har trott rätt, bett rätt och levt rätt. Förstår ni? Kan vi inte skrota den matematikekvationen idag? En gång för alla. Kan vi inte kasta bort den ner i malpåsen? Du vet, en del företag har sån här pappersstrimlare för hemliga dokument. Kan vi inte strimla ner det här och sen elda upp resterna så de är helt borta? För det är osant. Vi hittar inte i Bibeln. Och vi hittar inte i våra liv. Och vi hittar inte i Guds hjärta. Gud vill väl för oss, men vi lever i en trasig värld. Tänk om det finns ett tredje val då. Tänk om det varken är fel på dig eller fel på Gud, utan fel på livet. Tänk om det är så enkelt att livet suger, som man säger. Det är min teologi. Tänk om det är fel på livet. Jag är jätteseriös nu. Jag har inte en själ som är helt jämn. Om du har det, så än en gång, Gud välsigna dig. Jag är lite mer dippar och toppar. Jag har mina dippar. En av Bibelns mest älskade psalmer, den mest kända av alla psalmer, vågar jag påstå, det är psalm 23. Hedersalmen. Herren är min hede. Nu ska du få en liten tanke här som jag faktiskt inte tror att många av er har tänkt på innan. Den börjar med att David talar om Gud. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten och så vidare. Han talar om Herren. Om Herren. Sen kommer krisen, då hans liv går sönder. Då han möter på mörker och svårigheter. Då ändrar psalmen liksom form. Även om jag vandrar i skuggans dal, frukta och inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav. Du tröstar mig. Du bereder ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Från att ha talat om Gud talar han till Gud. Det är det vackra med tron. Tron gör att Gud blir på riktigt. Det är inte bara en tanke om Gud. Herren är min hede. Utan när vi riktar våra sår till Kristus, då blir han på riktigt mitt i smärtan. Det här är kristna tron. Vad är symbolen för våran tro? Är det en rosa, fluffig, fin kudde som är skön att sova på? Mina vänner retar mig, för jag älskar att sova på kuddar. Gärna 8 stycken. Och när jag är ute och reser har jag en stackars kudde med mig, för jag vill ha en skön kudde. Och jag reste och predikade i Asien, Singapore och Indien. Och min då chef, en annan chef än den här chefen. En chef med mer pengar än den här chefen. Det var en chef som var ett eget företag. Inte Ekumenakyrkan. Han har bokat det finaste hotellet i Singapore. 5 stjärnor plus. Varför han hade gjort det? Men det var hans pengar. Och kommer in där min stackars kudde då. Som är också lite här smutsig av färden. Du vet, sådär gulvit, äcklig kudde. Så säger han väldigt sådär liksom artigt då, va? Utan att göra bort mig. Han står där i receptionen, en välklädd asiatisk man i fin kostym. Och sa han, sir, do you know something? Min herre, vet om en sak. Du behöver inte ta med din egen kudde hit. Du kan få hur många du vill. Så, va? Vår trosymbol är inte en kudde, symbolen för bekvämlighet. Det är ett romerskt tortyrredskap, symbolen för smärta. Gud delar din och min smärta. Det är kristna tron. Är du med? Vi har på något sätt gjort tron till att jag kan inte längre tro på Gud, för jag lider. Älskade Markus och älskade ditt namn. Livet är smärta, men det är också glädje. Det är också hopp. Men det vackra är ju att när vi ger våra sår till Kristus, då händer det, då blir Gud på riktigt. Och det är han som är glädjen. När jag fick temat idag, frågan av Per och av er som församling, kan du tänka dig att tala om glädjen i Gud? Tänkte jag inte, nej det kan jag inte. Tänkte jag, naturligtvis vill jag det. Men utifrån betoningen, glädjen i Gud. Inte att livet därför är enkelt. Det första jag vill säga nu utifrån glädjen i Gud är, jag tror inte att glädjen i Gud bara är att Gud fyller oss med sin närvaro och närvaron lyfter oss. Jag tror att Gud dessutom vill hjälpa oss att se vad vi redan har. Uppskatta det lilla vi har. Så vi inte bara suktar efter det vi inte har. Den människa som är mest lycklig, det är han och hon som kan glädjas över det de har. Jag håller på att flytta nu. Och nu ska inte jag berätta för er en siffra. För hade ni tappat respekten för mig fullt ut. Så vi går inte dit. Men jag började räkna mina jackor hemma. Det var mer än 4 flyttkartonger. Ganska många mer. Jag tror inte att jag är lyckligare för att jag har många än att jag har 2. En varm och en sval. Eller hur? Alltså, den här världen får oss aldrig att bli nöjda. Det finns alltid mer att få. Mer pengar att tjäna. Och ni som tränar på ett gym då går alltid att få starkare armar. Starkare bröst. Och vi som tränar på gymmet ibland, vi kan gå dit lite oftare. Är ni med? Alltså, det finns alltid som, vi är aldrig nöjda. Vi är aldrig nöjda. Jag tror att glädjen i Gud ger oss gåvan att se vad vi har. Och vara tacksamma för det vi har. Wow. De människor som är mest glada som jag mött, det är faktiskt inte de som har allt. Det är de som kan vara glada över det de faktiskt har. Texten som vi hörde läsas när Jesus talar om till lärjungarna, de kommer tillbaka och de har gjort det mest spektakulära. Till och med de onda andarna lyder oss. Wow. Och han berättar, jag vet. Jag har sett hur den fallna ängen blir nedkastad från himlen. Jag har sett det. Jag har gett er makt över ormar och skorpioner. Absolut. Men glädje är inte över det. Ha er en glädje över att namn är skrivna i livets bok. Det vill säga, jätteförenklat uttryckt. Det finns mycket mer att säga. Men idag tar vi och gör det lite enklare. Gläd dig inte över allt du kan göra, utan att du är älskad för den du är. Hela vårt samhälle bygger på jag gör någonting. Då syns jag, då märks jag, då är jag viktig. Jag var på bokmässan i fredags i Göteborg. Och där är det ju en tävling bland kulturfolket. Vem som är mest inne. Och vissa gör allt på att verka oberörda. Lägger ni mer timmar på att vara oberörda än några andra. Det handlar om att se mig. Hela vårt samhälle är ju det här. Att leverera, prestera. Och då kommer då Jesus svar på det. Markus, allt du gör, det är bra. Inte allt jag gör, men allt du gör för mig, Jesus, är bra. Allt du gör för mig, Markus, det är bra. Men det viktiga är inte vad du gör, utan att du är älskad för den du är. Jag har fått ett barnbarn, så jag är en väldigt mogen man numera. Så tycker jag att jag är omogen, så har du fel. Jag har bevis på det. 51 år gammal, så jag är mogen i mitt personnummer. Jag är mogen i mitt släktled. Alba, nu säger jag det här medvetet för att provocera er. Ni kan vara trygga, jag älskar Alba. Då har jag sagt det, okej? Okay? Jag älskar Alba. Men Alba är ju egentligen helt värdelös. Hon kan ingenting. Hon kan inte krypa. Inte gå. Inte prata. Hon kan precis sitta liksom i en barnstol med sån här liksom skydd upp till, liksom, till armhålorna utan att ramla ut. Det är det hon kan i nuläget. Hon kan ingenting. Hon kan se till att många blöjor går åt. Det är hennes största bedrift. Varför är jag stolt? Varför älskar jag Alba? Hon kan ju ingenting. Jag älskar Alba för att Alba är Alba. Gud älskar dig för att du är du. Du varken behöver eller kan vinna Guds kärlek. Du kan inte vinna Guds kärlek. Så fort du försöker det, då kommer du mista Guds kärlek. För kärlek är inte en guldmedalj du får för ett väl utfört Stockholm maraton eller Lidingöloppet. Det är inte som en belöning för att du gjort någonting bra, något spektakulärt. Det är fritt och tas emot. Sen finns det tyvärr barn. Det finns andra barn än Alba där föräldrarna inte har utifrån sina sår och sin trasighet kunnat ge kärlek. Då hittar barn sätt att försöka få kärlek genom att vara duktiga. Och om inte det funkar, motsatsen, att förstöra. För då syns ju i alla fall. Är ni med? Dr. Glas, ni som vet, ni vet. Den andra behöver inte veta. För det är inte poängen idag. Men i dikt. Du behöver inte vinna Guds kärlek. För du har den redan. Wow! När jag hjälper en medmänniska gör jag inte det för att imponera på Gud. för att vinna hans kärlek. Vi har den redan. Jag gör det för att jag har mött Guds kärlek. Jag kan inte behålla det för mig själv. Det är väldigt skillnad på det. Det var det här Jesus sa till sina lärjungar. Det var det jag ville säga till dem. Det är bra att ni gör det här. Men ert värde ökar inte därigenom. Jag är stolt över er för dem ni är. Inte för det ni gör. Och ytterst så handlar det om att ni är trygga att ni är mina barn. Nu ska jag berätta för er en ungdomsskamlighet, heter det kanske. Jag var 19 år gammal och jag visste allt. Vissa 19-åringar vet allt och det hör till. Världen är svartvit. Nu är jag 51 och jag vet inte så mycket. Mycket mer faktiskt. Min värld är inte längre vit och svart utan ganska grå i många frågor. Jag gick en bibelskola. Och jag var så, alltså ni fattar inte hur jobbig jag var. Alltså jag är en ADHD-kille fortfarande. Och idag har jag liksom en lugn dag. Nu är alltså Markus, nu är det på liksom kyrkan i Brommaplan. En värdig kyrka. Bete dig. Är ni med? Så jag håller tillbaka lite idag. På så att möta er på eran sån här icke-utflippade nivå. Är ni med? Så jag håller tillbaka då för att på något sätt ni ska ändå höra på vad jag säger. När jag var 19 år höll jag inte tillbaka. Jag var överallt samtidigt. Och jag älskade Jesus. Det gör jag fortfarande. Men jag hade också inga gränser. Och allt var vitt och svart. Åkte upp till Örebro. Gick en bibelskola på 10 veckor. Den hette Rusta generation. Så en intensiv kurs i kristen tro. Typ ta körkortet på kort tid. Och jag fick mitt körkort. Godkänd. Där mötte jag en annan kille. I en av böckerna som om Emil i Lönneberga. Då möter han en annan kille på en marknad. Mysse och bysse. Någonting hände där emot honom. Han var ännu vildare än mig. Och han tyckte jag vildare än honom. Och vi bara... Så åkte vi ut en vecka med missionsbåten i Lida, Göteborgs skärgård. Så åkte vi in till Uddevalla och där fanns det en, finns också idag en kyrka som heter Fristaden. Då var det kopplat till Livets ord. Tänkte vi, här har de säkert några bra böcker om hur man kämpar mot djävulen. Så vi går in där, jag och den här killen då. Och vi har sån förväntan. Så jag går fram där då. Och än en gång, det här är liksom, det här är jättepinsamt. Men till min ursäkt, jag var 19 år. Och säger, hej! Han bara, hej mina herrar. Han bara, ja, ni verkar exalterade. Ja, nu är vi här! Ja, ni är välkomna in i butiken. Så. Har ni någon bra bok om how to kick the devil's ass? Ursäkta uttrycket. Har ni någon bok om hur man sparka djävulen i rumpan. Hur man kämpar mot onda. Och min kompis bara, ja, du har det bästa du har om andlig krigföring. Och den här stackars mannen här då. Han kollar på oss som vi var som två utomjordingar. Och så, så log han. Kom mina killar, jag har den perfekta boken för er. Bara våran förväntan ökar då va? Tänkte komma en gammal bok i läder vet, från medeltiden. Som en demonjägares liksom, betraktelser. Är ni med? Fantasin gick iväg åt alla håll. Framtar han en tunn pocketbok. Och bara liksom, storleken på liksom, hur tunn det var gjorde jag blev helt besviken. Hur mycket kan rymmas i den? Och sen då boktiteln fick mig att tappa hoppet helt. Gud är din far. Gud är din far. Skriven av Floyd McLang som jobbade med utsatta kvinnor i Amsterdam. Så han sa, killar, ni får den här boken av mig. Läs den. Berätta vad det handlar om. Och om jag ser ögonen och tycker att ni har fattat boken, då kan jag eventuellt sälja, om jag nu har en bok, vad den hette, sa ni. How to kick the devil ass. Ja, sa han. Jag vill inte upprepa era ord. Men om jag skulle ha en bok om den andra kampen, kan ni få den. Men om inte ni har förstått och är trygga att ni är älskade av Gud, kommer ni aldrig kunna möta på det onda. Vilken man! Bättre predikant än många predikanter. Det här vill Jesus medla. Om inte du har din trygghet i att du är älskad av Gud för den du är, kommer inte du kunna hantera livets trashet och livets kamp. Du kommer inte kunna det. För att då blir det så. När du tror rätt och ber rätt och lever rätt och det inte blir rätt, då kommer du antingen skjuta dig själv eller attackera Gud. Innan vi landar ska jag läsa för oss några verser från Filipperbrevet på just det här temat. Så här säger Paulus då. Han sa det då, och så säger den helige ande genom Paulus till dig och mig idag. Gläd er alltid i Herren. Observera, i Herren, inte i livet. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Eller hur vänliga ni är. Vilket tålamod ni har. Herren är nära. Det betyder både han är nära här och nu och att han kommer komma tillbaka. Det är dubbelt där. Sen kommer det här då som kan verka som ett slag i ansiktet på dig och mig som kämpar. Men lyssna till hela texten innan ditt hjärta stängs. För orden verkar vara lite nästan nonchalanta. Men det kommer en förklaring. Gör er inga bekymmer. Ja, men det är ju lätt när man ska bli vräkt. Det är lätt när man har fått ett sjukdomsbesked. Eller hur? Ni vet va? Klart man har bekymmer. Gör er inga bekymmer. Utan när jag åkallar och ber, tacka då Gud. Hör nu. Vi började med det. Tacka Gud. Gud, fokusera på någonting bra i livet. Någonting bra i livet. Idag är det solsken. Alla här inne kan tacka för en vacker höstdag. Och hör nu, utifrån psykologi, alltså hur hjärna fungerar, hur själ fungerar, utifrån både psykologi och neurologi, hur hjärna fungerar rent biologiskt och hur själ fungerar psykologiskt, är det så, när vi fokuserar på någonting gott, någonting vackert, då fylls vi hopp. Vi gör det. Så tacka Gud. Det gör att då blir det en strimma av hopp. Hur mörkt det än är. Och idag har alla någonting att tacka för. En vacker höstdag. Gör inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom veta alla era önskningar. Du säger, inkludera Gud i kampen. Kämpa inte själv. Gud, du vet hur mitt liv är. Jag behöver hjälp. När du ber. Du behöver inte be för att informera Gud. Han vet redan. Du ber för att inkludera Gud. Så du slipper kämpa själv. Det han menar. När ni ber. Låt Gud veta allt. Det vill säga, inkludera Gud i kampen. Så du slipper kämpa själv. Och sen läser vi till sist då. Då skall Guds frid, som mera värt än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Observera Här säger inte Bibeln. Allt du ger till Gud kommer du få bönesvar för. Han säger inte det. Han säger att när du däremot ger allt som tynger dig till Gud, då kommer du få en inre frid i både tankar och i känslor som gör att du kan hantera livet fastän det gör ont. Så glädjen i Gud, inte att simsalabim så är det svåra borta. Det är ett trotsigt hopp som vägrar ge upp fastän livet är svårt. Jag ska faktiskt sluta med att läsa en dikt jag har skrivit på temat. Och det här är en dikt som jag skrev när mitt liv var svårt. En slags trotsigt hopp. Jag kallar den för Vad gör man? Vad gör man? Vad gör man när frågorna är hotfulla, svåra och fler än svaren? Vad gör man när natten tycks svart och sömnen aldrig tycks infinna sig? Vad gör man när dagarna är för långa och aldrig tycks ta slut? Vad gör man när man inte kan sträcka sig mot morgondagen då man sitter fast i gårdagen? Vad gör man när maten inte smakar hur mycket man än kryddar? Vad gör man när inte ens de vackraste blommorna längre doftar? Vad gör man när solen sedan länge bestämt sig för att gå i moln och regnet aldrig tycks ta slut? Man kan stänga av, stänga ute, stänga in sig själv. Eller kan man öppna upp? Man kan sluta jaga enkla svar och istället förlika sig med att livet är ett spännande och skrämmande mysterium. Man kan acceptera natten och beundra dess måne och stjärnor istället för att fly. Man kan brygga en kopp kaffe eller koka en kopp te och vara vaken en timme till istället för att desperat jaga sömnen. Man kan innan man desperat försöka att bli av med gårdagen börja med att säga god morgon. Man kan innan man uppstressat försöker nå morgonen säga god natt. Man kan bjuda hem vänner och låta dem uppskatta maten. Man kan ge bort en blomma och ta honom eller henne njuta av doften. Man kan dansa naken i regnet och trots sitt triumferande säga nu blir du allt avundsjuk till solen. Natten är inte din fiende, men föreställningen om att solen alltid ska lysa är det. Livet är de små stunderna. Se till att du inte missar dem när de kommer.